Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hörru, vi har rullat in på den 17 december. Det rullar på nu.
Jajamensan.
Alltså, jag vet ju att du håller på mycket mer än vad jag gör i köket då, med julpyssel. Och jag tänkte, julskinka och sånt, sköt inte du vildsvin i höstas?
Jo, man kan absolut göra julskinka på vildsvin. Väldigt gott.
Ja.
Men traditionellt sett så är det ju på tamgris, alltså fläsk.
Just.
Och det är ju ett annat kött, det är det ju. Men det man kan göra är ju att det finns ju färdigkokta skinkor man kan köpa och sen kan man ju koka själv. Men ofta så grillerar man ju bara. Men man kan ju göra en egen julskinka, alltså från styckprodukten, ja. Styckdetaljen. Och sen kan man ju rimma den själv, det vill säga lägga i saltlake och så vidare. Och det som är lite intressant där, det är att den vi köper, den är ju rimmad i nitritsalt. Det är därför den blir röd.
Okej.
Okay. Och det tänker ju väldigt få på. De tänker ju julskinka, den ska vara rosa. Så är det.
Ja.
Och den är ju väldigt väl tillagad. Den är ju rosa just på grund av att den är att det är nitrit i saltet. Och sen så sitter vi också en del då och tycker att det är så konstigt att danskarnas korv är röd. Röd pölsa.
Ja.
Det är precis samma sak med det. Egentligen en julskinka, det är ju vilken köttbit som helst. Bara att den är rimmad, alltså saltad. Och så kokt och grillerad. Och den blir ju, om du gör det själv utan det här nitritsaltet, då blir den ju grå.
Det ser inte så precis roligt ut.
Ja, jag tycker det ser ganska roligt ut. För det blir som vilken stek som helst.
Okay.
Men det är en sån sak som vi är så vana vid. Att så här ser en skinka ut. Är den grå, då är det konstigt.
Ja, just.
Men samtidigt tycker vi att röd pölse ser konstigt. Ja, det måste vara artificiellt, det är färgämnen och så vidare. Så att, ja, det är lite speciellt. Det är också det här med stor skinka och liten skinka och mellanstor skinka. Så egentligen i skinkan är ju ett lår på grisen. Ja. Och i det här låret så finns det ju olika muskler. Det finns ju en rostbiff som sitter lite mer uppe på ryggen. Men sen har du fransyskan, innanlår, ytterlår och sen har du rullen. Köper du en väldigt liten skinka, då kan det ju vara bara en av de här. Och de här har ju lite olika köttkvalitet. Lite olika textur och sådär.
Mm.
Lite olika möjligheter. Så köper du en stor skinka, då är det ju hela låret.
Aha,
som är nätat. För övrigt är det ju samma kött om du tänker dig på sommaren att du köper en flintastek.
Ja.
Det är ju ett lår som är sågat i skivor.
Jaha, det ser man. Det visste inte jag.
Nej, men det är mycket spännande med styckning, just det här med att det är mycket, mycket, alltså jag ska gå och köpa det här, men man vet inte riktigt vad det är.
Men jag är helt obevandrad faktiskt, nästintill.
Ja, och så bara, det finns något nytt. Ja, det är samma gris som har funnits här i tusentals år, bara att man har kommit på ett annat sätt att stycka det på. Typ exempel är ju fläskytterfilé.
Just, vad är min nästa fråga?
Ja, det är kotlett. Benfilkotlett.
Ja, just det, precis.
Som alltså kotlettraden, benar man ur den så blir det ju en långhare. Om man gör den i mindre, alltså klyver den så att det blir som spjut, då får vi till en fläskytterfilé. Gör vi den i skivor så är det en fläskkotlett eller fläskkotlett med ben. En typisk sån grej som man inte har koll på. Och det här med nitritsaltet är ju också en sån grej.
Kul.
Ja, intressant.
Ja. Ja, och när vi ändå pratar goda bitar så tänkte jag, du har väl en lucka att öppna, löjtnant?
Jajamensan. Lucka nummer 17. Och det är ju lördag. Så vi har höga förväntningar.
Det har vi.
Och det har vi. Och det har vi rätt i. För när vi öppnar den här. Det här är en öl som har en konstig etikett. Det vill säga, den här hade jag aldrig köpt.
Nej. Lite färgglad och lite kul grej på då.
Nej, den är blå. Ser ut som någon, ja, det är något konstverk av något slag. Men jag är glad att jag fick den här. För det här är Stigbergets vinterbloss.
Aha.
Tillverkad i Göteborg. Och det är en sån här, det här, vi pratar ju om försåtsmineringar och skenmineringar.
Mm.
Det här är lite av en sån, av anledningen att det är en 440 ml burk.
Okej.
Okay. Alltså den ser ut som en lång burk, men den innehåller bara 44 centiliter.
Okej, okay. Ja.
Det är någon dumhet om man börjar med. Men Stigbergets vinterbloss från Göteborg. 5%, 44 centiliter, 28,50. Det här är en rököl.
Okej. Okay. Mm-hmm.
Och den är väldigt god. Den var också en vintervärmare, verkligen alltså. Systembolaget säger maltig, rökig smak med inslag av kavring, mörk choklad, charkuterier, torkad frukt, pomerans och kaffe. Och jag skulle säga att jag skriver under på allt det. Ja, men trevlig. Ja. Synnerligen trevlig.
Den får förutom jag prova.
Ja, det måste du göra. Förutom etiketten.
Mm. När du säger etikett så tänkte jag på vett och etikett. Och då närmast på det här med när sjöfart. Alltså ett lands örlogsfartyg får ju köra in på andra länders yttre territorialvatten.
Mm.
Det får de göra utan något speciellt. Du måste ju komma ut med dina finska skepp genom Danmark och Sverige, genom sundet där och så vidare. Men det här gäller inte riktigt ubåtar, för de måste vara i ytläge.
Mm, rimligt.
Ja, är de i urläge så räknas det som en kränkning.
Mm, känns också rimligt.
Ja, faktiskt. Och det här med ubåtskränkningar och ubåtsincidenter i Sverige, det har ju liksom under efterkrigstiden, det har ju varit rätt mycket sånt som har varit uppe.
Ja, det finns ju, det var ju väldigt mycket rapporter om det här när det pågick, och så var det, ja, det var minkar och så vidare. Och,
ja.
Men nu börjar man ju lätta lite på vissa faller ju för åldersstrecket med sekretess och sånt där, så det kommer ju mycket intressant nu.
Mm. Och jag har några exempel. De här är inte verifierade, men det här är några saker. Jag vill att du lyssnar nu här. Det här är några av de rapporter som har kommit mellan 1981 och 1994.
Mm.
Och under den här tiden registrerades cirka 4700 enskilda observationer av bedömt ubåtsrelaterade föremål av olika slag i Sverige.
Mm, mm.
Hur många av dem visste du om?
Ja, inte så många.
Nej. Till exempel så har du i juli 1995 så var det ett rörligt kustartilleriförband från KA3 som observerade mitt på dagen ett periskop på väg in mot Fårösund. Stridsladdad ammunition togs fram på order av överste Stig Stade, och 13 granater ställdes in som sjunkbomber med zontändrör. Och ubåten förefaller ha vänt in i sundet efter 3 skott och varit på väg ut igen. Och när de bara hade 2 granater kvar så bröt plötsligt ubåtstornet ytan. En lucka öppnades där och en man viftade med vit flagg. Men ubåten fortsätter i ytläge mot nordost och passerade ut från svenskt vatten, som då var 3 nautiska mil från kusten.
Mm.
Den hade du inte hört talas om?
Nej, faktiskt inte.
Nej. Och sen hade du då 3 oktober 1976 så höll marinen en krigsförbandsövning i Stockholms skärgård. Och där avslöjades en sovjetisk ubåt, en whiskyubåt, utanför svensk territorialvatten genom att sända med radar. Den svenska ubåten Sjöormen följde efter hur den här gick in på svensk vatten i Danziger Gat. Och så spelade de in ljud ifrån den. Och sen så, när man tillkallar ubåtsjakthelikoptrar och jagare, då försvinner ubåten med hög fart ut mot internationellt vatten.
Mm.
Det här, jag tycker sånt här är så jättehäftigt. Jag har varit inne på ubåtar och sånt tidigare, men jag tycker att det här, det är riktigt, riktigt fascinerande.
Det är ju väldigt, väldigt spännande. Och det är ju just så här, ja men det finns säkert jättemånga bekräftade fall som vi inte vet.
Ja.
Där vi, alltså vissa saker vet vi ju med all säkerhet, till exempel U137. Den går ju liksom inte att skämta bort eller lägga sekretess på, det vet vi.
Nej,
precis. Men det är intressant.
Mm.
Det som mer är intressant är ju att det är den 17 december och vi har ju våran andra lucka vi ska öppna och det är ju då dagens datum i historien.
Ja, precis. 1903 så flyger bröderna Wright, Orville Wright och Wilbur Wright, den första lyckade luftfärden med ett flygplan i Kitty Hawk, North Carolina i USA. Och det här, det trodde man kanske inte då, men det kommer ju att bli ett viktigt, viktigt verktyg för just det som den här podden handlar om, det militära.
All right.
Snyggt. Sen då, lite mer politiskt, men 2010 så inleds den arabiska våren i Tunisien den 17 december.
Mm. Det här är ju efterdyningar än, eller ja, det är ju upprinnelsen till hur det ser ut i Syrien idag.
Ja,
kan man absolut säga på ett sätt.
Ja, ja. Ja, men löjtnant, ska vi då ta och sticka upp periskopet genom ytan och kika vad den 18 december har att erbjuda?
Mm. Då kommer det väl, vad heter det, sjunkbombstemperade granater.
Nej, det kommer en norsk kille att hälsa på. Han heter Torpeder.
Det kan jag tänka mig att det gör. Vi får väl gå upp ut.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Tack.
Ja, vi gör det. Tack för idag, löjtnant.
Tack så mycket.
Hej. Hej.